Ja, vi har nu kommit fram till avsnitt 7 av WebDevCast. Och dagens agenda ser ni framför er. Vi kommer fokusera på Internet Explorer 9 RC som släpptes ganska nyligen. Och efter pausen då så kommer Mikael också att visa er geolocation. Ja, som ni ser så är vi som presenterar, vi heter Dami Tranchani och så Mikael Söderström. Jag kör igång. Vi börjar först att kika på nyheterna i Internet Explorer 9 RC:n jämfört med beta-versionen då. Beta-versionen testade av drygt 25 miljoner personer. Så det är ganska stor, stor beta-testargrupp om man säger så. Och många av feedbacken som IE-teamet fick in genom de här beta-testerna har då legat till grund för de förändringar som har skett nu fram till det här scen som har sett dynamiskt när den ska använda GPU för rendering och när den ska använda mjukvarurendering beroende på användarens hårdvara. Så den switchar mellan de här två beroende på hårdvaran på användarens dator. Tidigare var utrymmet för temporary internet files satt på 50 megabyte per default. Så när tempmappen nådde den här gränsen så tömdes resurserna från cache. Och efter att man behövde resurserna så laddades de ner igen från sidan. Numera så har man ökat utrymmet för network cache. Och storleken ligger nu på 250 megabyte. Så man har helt enkelt ökat utrymmet för att ENE ska kunna ha fler resurser lokalt. Och dessutom har man gjort förbättringar i algoritmerna som bestämmer vilka resurser som ska bevaras i cache för att helt enkelt få effektivare laddningstid på webbsidor som man besöker regelbundet till exempel. Tredje punkten handlar om ökad JavaScript callbacks per sekund. I tidigare versioner av IE som IE6 och IE7 och IE8 så supporterades 64 JavaScript callbacks per sekund. Och numera i IE9 RC så har den siffran ökats till 250. Och det ligger nämligen i linje med W3C:s specifikation. Så det här resulterar helt enkelt i snabbare webbapplikationer som använder JavaScript då. Och som ni säkert har hört talas om så har vi en ny JavaScript-motor, Chakra, som redan introducerades under platform previewserna. Och det har då gjort att ENERC:n får ganska bra resultat på den här WebKit Sunspider JavaScript-benchmarken som är ett fiktivt benchmark då, som testar JavaScript-performance. Och ni ser en stor skillnad, speciellt mellan IE8 och IE9-RC. Och skillnaden mellan de andra är inte så märkbara. Men jag vet att IE9-RC är 35% snabbare än beta-versionen. Och i millisekunder så var det 322 i skillnad mellan betan och RC:n. Men som sagt, skillnaden ligger ju nere på millisekunder. Så det är inte så intressant längre att jämföra sådana här grejer. Utan det är mycket annat som man bör räkna med när man pratar om snabbhet i en webbläsare. Så det är lite grann om varför RC:n snabbare. Nu går vi vidare till varför RC:n dessutom är snyggare. Vi har nu fått ännu mer plats för att fokusera på webbsidan istället för själva webbläsaren i RC:n. Och med det menar jag med att man har ökat antalet pixlar som webbsidan får ta del av när man har webbläsaren i full skärm. Jag ska visa det strax. Det är lättare att visa än att försöka beskriva det med ord. Men det är helt enkelt på grund av att det är ingen som öppnar en webbläsare för webbläsarens skull utan man startar ju en webbläsare för att man vill surfa till någon sida. Så då vill Microsoft IE-team ge mer plats för själva webbsidan då. Bättre tabbar. Bättre hantering av tabbar kanske det ska stå. Jag ska visa exempel på det. Nu kan man till exempel ha tabbarna på en separat rad istället för att ha den precis bredvid URL. Rutan då. Och lite andra smått och gott finns också gällande tabbarna. Onebox heter den här rutan, URL-rutan som man skriver in både sin sökning och också adressen då, URL-adressen till sidan man vill navigera till. Och den kallar då IE-teamet för OneBox. Man har kombinerat URL och sökfältet helt enkelt. Och den har också fått lite till finesser. Förbättrade sitepinning-möjligheter har vi fått. I en tidigare webdevcast, jag tror det var avsnitt 2, då vi visade hur man fixade sitepinning, alltså möjligheten att dra en webbsida och pinna den till aktivitetsfältet i Windows 7. Numera så kan man lyfta fram sitepinning mycket enklare på sin hemsida, så man kan dra en bild från en hemsida och pinna den på aktivitetsfältet. Jag ska visa det alldeles strax. Förbättrad dialog manager. Folk gav feedback till att man till exempel inte kunde se nedladdningshastigheten i Download Manager i betan. Och nu har man gjort det enklare för folk att se den informationen. Så jag ska dela med mig av mitt skrivbord här, så ska jag visa de här punkterna. Med hjälp av demo här. Share min desktop. Så. Så, där ska vi kika på sen. Jag öppnar ett nytt fönster här. Ja, ska jag köra här först. Så. Ta fram mitt Bing-fönster. Jag tänkte visa vad jag menar med att man har maximerat platsen för webbsidor. Jag öppnar nu i en ERC här och går till Bing. Jag startar igång Opera. Och har det i Bing också. Så lägger jag den sida vid sida. Så ser ni att man jämför hur stor plats när webbsidan börjar jämfört med de här två fönstren. Så ser vi att Bing börjar redan här uppe medan Bing börjar här nere i Opera. Det här kanske är petitesser för oss vanliga användare och de flesta webbutvecklare. Men det här liksom... Det här är något som webbsitesägare som säljer annonsplatser verkligen triggas igång när de ser att de har fått ytterligare en rad där de kan sälja annonser. Och det här liksom, antalet priser kan man direkt översätta till pengar enligt dem. Och man kan enkelt göra samma jämförelse med andra webbläsare och lägga dem sida vid sida. Så ser vi att det är en märkbar skillnad mellan dem allihopa. Och vi ser att det är i IE-RC:n som maximerar utrymmet där uppe med adressfälten och allt annat. Vad gjorde jag? Något konstigt här. Jaha, jag startar igång en egen tab här. Just det. Och här, Firefox tar jag också igång. Firefox och Safari är ungefär lika högt här uppe. Och nu, det här är default-inställningen. Självklart kan man kollapsa saker och det kan man även i IE. Men ni ser att i default-läge så utnyttjar IE9. Den ger mest utrymme till webbsidan då. Pixel. När man räknar pixlar och sådana saker. Ja, det var bara lite snabbt om den biten. Jag stänger ner de här andra webbläsarna. Ska vi kika lite närmare på IE9-RC:n. Jag maximerar fönstret. Och öppna upp en flik till. Som jag nämnde tidigare så kan man nu få flikarna på en separat rad om man inte... Om man, som jag, gillar att ha väldigt många flikar. Och inte vill att de ska trängas bredvid den här OneBoxen. Så jag kan högerklicka. Och välja Show tab on a separate row. Så får jag tabbarna här nere. På ett ganska klassiskt vis. Så det är nice. Jag lägger tillbaka den. Så. En annan grej är att man numera kan stänga tabbar även om man inte har den tabben öppen. Så ni ser när jag lilla muspekaren pekar den över en tabb så kan jag enkelt kryssa för att stänga den även om jag inte har den framme. Och det kunde man inte förut i betan. Så det är också en liten grej som skiljer sig. Och här OneBox som jag nämnde tidigare är då den här kombinationen av URL-fältet och sökfält. En grej är att man kan söka till Netflix Explorer. Och när jag trycker Enter så kommer jag till sökmotorn som jag har valt. En ny grej är att jag kan klicka på det här förstoringsglaset för att få tillbaka sökordet som jag skriver in. För att här inne kanske närmare specificera mina sökord. Så jag kan lägga till en nya efter Internet Explorer och trycka Enter för att söka vidare. En annan grej är ju att Internet Explorer, jag kan slå på Turn on Suggestions här. Så att jag ser förslag på olika söktermer medan jag skriver som jag kan klicka på. Det är också ett litet tips. Vi går vidare till IE Test Drive tycker jag. IE Test Drive. Här hittar du en massa exempel. Oj, jag stavade fel. Ja, klicka där istället. Här hittar du en massa exempel på HTML5-demos och prestandademos som IE-teamet har tagit fram som ska visa på olika fördelar med IE jämfört med andra webbläsare. Man kan köra de här demoserna i alla webbläsare och jämföra så ser man skillnaderna. Det jag vill visa här är site-pinning. Så jag kör den här Pinsight Radio-demoset. Här är en radio. Och precis som i betan så kan man dra favikonen här och pinna fast den på aktivitetsfältet. Så kan man snabbt komma åt webbsidan genom att starta. Och som ni ser här så startar den igång och jag får en speciell sida där jag kan ange hur den här webbsidan ska starta nästa gång jag klickar på den här fastpinnade sajten. Och det här är en sida som bara kommer dyka upp första gången jag pinnar sidan. Nästa gång så kommer jag direkt komma till den här radiosidan med mina valda förinställningar. Men det här var inte exakt det jag ville visa. Utan jag ville visa ett annat exempel på hur man pinnar fast den sidan. Så jag högerklickar här och väljer unpin. Stänger ner den. Och kör igång IE Test Drive igen. Går tillbaka till Pinsight Radio. Och här ser ni så fort jag för muspekaren över den här bilden så får jag fram en liten ruta som ger instruktioner till mig som kanske inte känner till sitepinning. Men jag får då instruktionen här att jag kan dra den här bilden ner till min taskbar för att pinna fast sidan. Så jag gör det. Jag drar den bilden ner till taskbaren och släpper. Så får jag samma resultat som innan. Fast nu mycket lättare med instruktioner direkt på sajten. Om vi går och kikar här. Finställ video. Hoppla. Jag måste välja inställning. Min konfigurering här. Som ni ser så försvinner den här lilla ikonen. Eftersom den är redan fastpinnad. Så jag tar bort den här. Jag anpinnar. Ska jag visa hur man får till den där lilla dra och släppa ikonen för att pinna fast en sida. IE Test Drive. Trycker F12 för att få fram Developer Tools som kommer inbyggt i IE9. Jag väljer min lilla Select Element och klickar på den här bilden. Så hoppar jag direkt till bildens HTML-kod här. Och det enda man behöver göra är att ange att bildens class ska vara MS Pinsight. Och då blir den genast pinbar, så att säga, den här bilden. Det är inte så mycket som ska till för att få till den här effekten. Att man ska kunna dra och släppa den här bilden för att pinna fast den på aktivitetsfältet. Något annat som jag kan nämna är att det numera går att pinna en sida i in private mode. Till exempel om jag alltid köper födelsedagspresenter på eBay. Och jag vill inte att min man ska använda min dator och kunna se vad för födelsedagspresent jag köper honom. Då kan jag välja att gå till eBay in private mode istället. Så sopas alla spår igen så fort jag stänger webbläsaren. Så istället för att öppna den så där så skulle jag ha valt start in private browsing. Och gå till eBay. Och pinnar jag fast eBay nu när jag har öppnat upp den i in private mode. Så kommer den att startas upp i in private mode nästa gång jag klickar på den fastpinnade eBay-ikonen här. Som ni ser. Så det är väldigt smidigt om jag alltid söker efter födelsedagspresenter varje gång jag går till eBay. En annan grej är att man kan numera pinna fast flera webbsidor på en ikon. Kan göra så här. Om jag alltid söker efter... Ja, jag vill att så fort jag klickar på den eBay-ikonen ska den både öppna upp eBay och Tradera till exempel. Då kan jag välja de här inställningarna. Öppna upp Internet Options. Och lägga till här. Add my home pages. Så kan jag lägga till Tradera. Välja OK. Stänger ner här. Så nu när jag trycker på eBay. Så kommer upp en flik som går till ebay.com. Så är en flik som går till tradera.com. Som du ser, så man kan lägga till kanske sina allra vanligaste webbsidor som alltid öppnar varje dag man startar datorn. Så kan man med ett klick få upp alla flikarna som man ändå alltid surfar igenom. Så det är väldigt smidigt att kunna pinna flera sidor på en ikon. Jag nämnde att Download Managern har förbättrats. Ska se vilken webbsida man kan visa det på. Jag öppnar upp. Channel 9 kan vi gå till. Och vi väljer WebDevCast 2. Ja, det var i det andra avsnittet av WebDevCast som jag visade hur man gjorde e-nya sidepinning om du är intresserad av det. Men jag tänkte visa om jag laddar ner den här filen genom att högerklicka och spara. Följa spara som. Så ska vi få fram min download manager. Pausar. Klickar på view downloads så får jag fram download manager. Och när jag klickar på resume här så kommer ni se att hastigheten på nedladdningen kommer dyka upp. Så fort den resumer och kommer igång. Så ser ni att hastigheten att den laddar ner ungefär 4 megabyte per sekund ser man direkt här. Och det kunde man inte se i betan. Då var man tvungen att vila muspekaren över filen och få en liten, den där tooltippen visade hastigheten. Så nu har man gjort det tydligare helt enkelt. Just det, jag kan visa en liten grej som jag själv inte har haft användning för och inte riktigt kan komma på när jag skulle använda det. Men numera kan man kan navigera till en kopierad URL på ett speciellt sätt. Så jag markerar Mikaels blogg. Jag trycker... Jag ska kopiera den. Copy. Och istället för att trycka Ctrl-T och Ctrl-V för att öppna ny tab och klicka in så kan jag, om jag vill, högerklicka och välja Go to copied address. Eller trycka Ctrl-Shift-L. Och då navigeras jag till den adressen som jag har kopierat. Jag har inte använt det än, men den här funktionaliteten finns i alla fall. Det kan vara bra att veta eventuellt. Yes. Stänger ner här och går tillbaka till live meeting. Så det var lite en snabb genomgång på de här punkterna. En sista punkt när det gäller gränssnittet på GNERC är att vi har fått några mer anpassade notifications. Du vet sådana här pop-upper som dyker upp där längst ner i webbläsaren. Till exempel när du laddar ner en fil och så vidare. Nu har de blivit mer anpassade beroende på vad det är för slags notification. En vanlig notifiering, till exempel om man vill spara ett lösenord på en sida man precis har loggat in, så kommer den fejda ut efter ett antal sekunder. Så även om man inte svarar ja eller nej eller eller inte heller trycker på krysset så kommer den att försvinna efter en viss timer som sätts automatiskt. Så det är ganska bra att den inte alltid ligger där. Är det en elak fil som man försöker ladda ner så kan man direkt ta bort den genom att det finns ett delete-alternativ numera i de här pop-up, i de här notifications. Och vi har en tredje notifieringstyp. När man har laddat ner en fil så kanske man ibland glömmer bort att den är klar. Man märker inte och då kommer den att lysa i så här fin orange färg för att göra en uppmärksam att filen är, eller man behöver ta en action helt enkelt om man vill spara ner den eller köra den. Och man blir också notifierad när filen är laddad, men det tror jag man blev redan i betan. Så. Jag skulle vilja påstå att ENE-RC:n är säkrare. Dels på grund av att vi har fått tracking protection-funktionalitet och vi har också fått en möjlighet att filtrera ActiveX-kontroller. Tracking protection, jag vet inte om ni känner till det eller hört talas om det, men det handlar helt enkelt om att vi vill ge användaren större kontroll över vilka som ska få ta del av användarens information och surfvanor. När man surfar till en webbsida så kan en stor del av webbsidans innehåll vara aggregerad från en tredjepartssida. Och då pratar jag inte enbart om banners och ads, utan det kan finnas pixelinnehåll som bara är där för att tracka ens surfvanor och beteende. Och med hjälp av tracking protection då så kan man bli mer uppmärksam på sådana här grejer och man kan då också förhindra att kommunikation med specifika webbsidor sker genom att man lägger till en tracking protection-lista och börjar populera den med sidor som man vill blocka. Det finns färdiga tracking protection-listor som har skapats av olika tredjeparts organisationer, men vem som helst kan skapa en egen tracking protection-lista och dela ut den och vem som helst kan prenumerera på den så den alltid hålls uppdaterad av skaparen. Och det här är inga hemligheter utan man kan öppna listan och se exakt vilka listor som ingår där som man kan själv editera och fixa till den så att den passar ens egna behov. Jag kan också nämna att det här tracking protection är ett väldigt hett ämne. Det här med integritet på nätet och sådana saker. Och Microsoft har skickat in en tracking protection-förslag till W3C som har accepterats. Och de ska jobba vidare på det för att få till en bra standard som kan skydda folk från ja, ofrivilliga tracking av ens surfingvanor och information. Jag ska visa dig strax hur det kan se ut. ActiveX är, som ni kanske vet, med hjälp av ActiveX helt enkelt så kan man skapa interaktiv innehåll på sin webbsida. Men den utgör även en ganska stor säkerhetsrisk om den missbrukas. Men med hjälp av ENE-RC så kan du numera blockera ActiveX-kontrollerna för alla webbsidor och sen slå på dem för specifika webbsidor som du litar på. Så det blir helt enkelt en whitelist som du skapar. Du blockerar alla, men du tillåter vissa att använda ActiveX helt enkelt. Jag ska kika här hur det kan se ut. Jag ska dela min desktop igen. Vi går tillbaka till E-Test-Drive. Här finns det ett exempel på tracking protection. Jag klickar på den. Och här är ett exempel webbsida där olika annonser och filmer och så vidare är från en tredjepartssida. Sen har vi också några små pixlar här som bara trackar mitt beteende längst på sidan. Och med hjälp av tracking protection-lister då, så kan jag Till exempel välja att blocka all content som kommer från greendomain.com. Jag klickar på Add list för att prenumerera på den listan. Och jag väljer att lägga till den. Går jag tillbaka nu, så ser ni att den här filmen var från Green, vad var det nu, domänet hette. Så den är nu borta från min sida. Jag kan fortsätta att lägga till de här listorna för att få bort både banners och såna här pixel trackers. Och vill jag se listorna så kan jag gå till Safety och välja Tracking Protection. Så ser jag här de olika listorna som jag har prenumererat på. Dels har jag en lista som heter Block All Contents from Green Domain som jag precis lade till. Och jag kan då se var den kom ifrån och så vidare. Jag kan välja att den här. Det finns några listor som är riktiga listor så att säga. Och de finns här. Och det är då av organisationer som har i syfte att hjälpa användare att skydda sin integritet. Så det är någonting att kika på. Jag kan också tipsa om W3C's blogginlägg här som pratar lite mer om Do Not Track, om deras arbete med det. Och här visar de också en länk där Microsoft som länkar till en Microsoft bloggpost som handlar om det här tracking protection. Det kan jag tipsa om. Går tillbaks till e-test drive. Så kan vi kika snabbt på ActiveX filtering, hur det kan funka. Här ser ni en massa content som är skapad av ActiveX kontroller. Och väljer man att blockera ActiveX, vilket man enklast gör genom Safety och klickar på ActiveX filtering, då slår man på den. Om vi går tillbaka och kikar så ser ni att den har en liten bock här vid sidan av. Och uppdaterar den här sidan så ser vi att fortfarande funkar. Det var mystiskt. Det var mystiskt. Jag gör så här för säkerhets skull. Funkar ändå inte. Testa den här istället. Vad konstigt. Så testar igen, slår på den, slår av den, går tillbaka och tillbaka till ActiveX filtering. Nej, vad mystiskt. Jag gör så här då. Jag klickar på den här knappen i Oneboxen och sätter på ActiveX filtering härifrån istället. Nu gick det bättre. Och nu ser ni att istället för att visa de här ActiveX-kontrollerna så fick jag istället till exempel HTML5-video eftersom man har ersatt det i på den här webbsidan. Skulle jag nu vilja lita på den här webbsidan eftersom jag ser att det är Microsoft.com så kan jag härifrån välja att slå av ActiveX-filtering för den här sidan. Och även om jag surfar vidare teoretiskt sett, så ska andra webbsidor fortfarande vara blockade om de har ActiveX-kontroller. Flera ActiveX-kontroller ska vara blockade medan allt från Microsoft.com ska då vara okej att visas. Så man ska kunna filtrera vilka sidor som får visa ActiveX innehåll helt enkelt. Yes, Mikael kommer fortsätta sen om geolocation, men eftersom vi är inne på det här med säkerhet gällande privat information, vad man vill dela med sig och inte, så tänkte jag snabbt visa ett exempel på hur man kan förhindra att ens location delas med sig eller eller att en applikation som använder sig av geolocation inte ska få veta var man bor. Det har man som slutanvändare full kontroll över. Ska vi visa geolocation här. Här i den här applikationen, så fort man klickar på locate me, så kommer det visa upp en liten en karta där, var man befinner sig. Men innan den gör det, så får jag här i E9RC en liten notification som ber om tillåtelse för det. Jag kan välja att tillåta en gång eller sätta en always allow för den här sidan eller always deny. Så det, man har alltid liksom sista ordet, så att säga. Eller första ordet, eftersom man fick upp det innan det visar någonting. Ett annat ställe där man kan ställa in det är igen. Här på inställningar för internet. Internet options väljer jag och väljer privacy. Och här har jag då en liten kryssruta som jag kan kryssa för om jag aldrig vill tillåta webbläsare att requesta om min fysiska location. Så kan jag kryssa för det. Men om jag tillåter den, så kommer den att visa er var jag befinner mig. Men det tänkte jag faktiskt överlämna till Mikael och visa hur coolt det är med geolocation. Jag går tillbaka till test drive här. Så går jag tillbaka till... Oops. Till... Live meeting. Så det var några snabba exempel på tracking protection och ActiveX filter som finns på e-testdrive.com som ni kan fippla runt med själva senare. Och med det vill jag säga att E9RC är både snabbare, snyggare och säkrare jämfört med beta-versionen. Och något som inte fick plats på den här skärmen var också att E9 har ännu mer större standarder gentemot betan och speciellt gentemot sina föregångare. Och en av de här standarderna är ju som sagt geolocation, som Mikael kommer att berätta mer om senare. Jag vill uppmana er, som ni inte har laddat ner E9RC än, att gå till beautyoftheweb.com för att ladda ner den och testa de här nya funktionaliteterna och testa några demos som finns på den här webbsidan. På beautyoftheweb finns det en massa showcase av webbsidor som har lagt till E9 site pinning till exempel, och sidor som har använt Canvas och SVG och specifika sidor. Så det finns mycket ögongodis där att kika på. Så den här sidan kan jag verkligen rekommendera för er som inte har tittat på den än. Och e-testdrive.com som vi var och kikade på alldeles nyss. Här finns som sagt en hel del demo-exempel som ni kan leka runt med. Och med hjälp av F12 så kan ni få fram developer tools, och ni kan då ändra lite i HTML-koden och se vad som händer om ni byter det ena ut mot det andra. Kanske fixa en egen fish tank-demo med annat än fiskar som flyger runt eller simmar runt. Så det kan vara lite kul att leka runt med. Och med det så tror jag vi avslutar den här delen av WebDevCast. Och har ni några frågor eller funderingar, så kan ni enklast nå mig via mail. Faktiskt inte idag, eftersom av någon anledning så funkade inte vår mail så superbra. Men ni kan försöka nå mig på danway.tran@microsoft.com. Om inte det funkar, så kan ni alltid nå mig på Twitter. På Twitter-aliaset danwaytran. Yes.
Ja, jag heter Sankt Mika Söderström och är Rosbrunett WP. Jag kommer gå igenom geolocation som Internet Explorer 9 har fått stöd för nu i RC. Och det här geolocation då, det är en candidate recommendation hos VTC, vilket betyder att det är steget ifrån att bli en rekommendation. Och just för att någonting ska bli en rekommendation hos VTC så krävs det att det finns två oberoende implementationer av specifikationen. Som till exempel att både WebKit och Trident har två fullständiga implementationer. Det vill säga till exempel Chrome och Internet Explorer 9. Och för att man ska veta att båda de har fullständiga implementationer så behövs ju en stor test suite. Och den håller på att utvecklas just nu. Och det är mycket diskussioner om de här olika testerna bland VTC just nu. Det har även kommit diskussioner om version 2.0 redan av Eurocation-specifikationen. Fortfarande mest diskussioner om gränssnittet till exempel. Vad som behöver visas hos användaren för att vara säker på att det blir tillräckligt säkert för användaren att surfa runt. Och när man jobbar med Eurocation då så används det med ESM-skript, alltså JavaScript. Och det är helt ESM-skript compliant. Så att vi kan använda det rakt av direkt på våra webbsidor då. Och som sagt så är privacy väldigt viktigt och det visade Danmark upp alldeles nyss. De visade hur man kunde inaktivera dels all Eurocation men även att aktivera en gång eller neka för alltid på en viss hemsida. Det här är då varit väldigt mycket diskussion om det hos VTC och det finns mer i specifikationen också just exakt vad som behöver visas hos användaren. För att vara säker på att användaren verkligen vill dela med sig av sin location. Och då har vi då Eurocation API. Vi har ett API som vi kan använda nu för att komma åt användarens location. Och det finns då standardmetoden. Den metoden som vi absolut kommer använda mest. I alla fall på vanliga webbsidor att börja med. Och den här getCurrentPosition. Och med den så kan jag helt enkelt ta reda på var någonstans användaren befinner sig just nu. Och hur noggrant det är att han är just där. Sen finns det även två andra metoder. Watch position och clear position. Och de här två metoderna blir mer intressanta när man börjar använda på till exempel mobiltelefoner. För att watch position den kan göra så att vi lyssnar på förändringar i användarens location. Så att om koordinaterna förändras på grund av att användaren till exempel åker runt någonstans eller går runt på gatan på stan. Så då ska vi kunna lyssna på de här förändringarna och då kunna ge respons direkt med JavaScript på sidan. Och clear position då, den gör att vi slutar lyssna på förändringar. Men sitter man som jag gör nu i datorn bara så kommer ju inte min position att ändras någonting. Utan då är det just getCurrentPosition som är relevant då. Och det som jag kommer använda nu också i demot som kommer här. Så jag ska växla över till mitt skrivbord. Där jag har min Visual Studio. Och det jag har skapat upp här är ett helt vanligt, enkelt, tomt MVC-projekt. Och det jag kommer göra i det här MVC-projektet här nu, det är att jag vill ha en karta. Jag kommer använda Bing Maps. Och där vill jag visa var någonstans besökaren befinner sig direkt på kartan. Sätta upp en nål där. Och sen så vill jag även ta reda på lite mer exakt vilken adress personen befinner sig på. Så till att börja med så kommer jag att lägga till en div på sidan. Eller jag kommer börja med att lägga till JavaScript-referenser först och främst. För att kunna få tillgång till Bing Maps. Och då har jag kopierat. Här. För att det här JavaScript, det är det som används för Bing Maps API, och det är senaste versionen 7.0 som jag kommer använda utav. Det finns en tidigare version som jag tror är 6.3, men 7.0 har ett bättre stöd för vanliga kartfunktioner, ser bättre ut helt enkelt. Så att, sitter ni med en äldre version idag, så kan jag rekommendera att ni går över till 7.0 istället. Sen kommer jag även behöva lägga till indexvyn. Här kommer jag ha en div. Och här kommer jag då sätta ut kartan. Jag måste sätta lite CSS här för att inte kartan ska täcka hela skärmen. Något sånt där. Och sen så vill jag även ha en knapp också. Något sånt där vill jag ha. Och ska vi ha ett ID på den också. Den kan vara, ja, kör sådär. Nästa steg blir att skapa upp JavaScript-filen där allting kommer att ske. Så jag skapar ett nytt JavaScript. En JS-fil. Som får heta, och så enkelt som geo.js. Och eftersom jag kommer använda jQuery här nu för att snabbt och enkelt få tag i lite olika element, så kommer jag att dra in vsdoc-filen här. Jag är säker på att få IntelliSense. Sen så ska jag bara skriva i grundläggande för att kunna använda jQuery. Sådär ja. Till att börja med nu så kommer jag att se till att kartan fungerar på sidan överhuvudtaget. Vi får fram en karta. Och vi vill även ha en viss location på kartan sen. Så jag börjar med att skapa upp själva location-objektet som vi kommer använda oss av idag. Och då kommer vi då ha latitude. Och så kommer vi ha longitude. Sen så behöver jag även, när vi använder Bing Maps nu, så kommer jag behöva ha en speciell nyckel som man kan generera på Bing Maps-sidan. Och det finns olika typer av nycklar som man kan använda sig av, och den som jag har skapat upp här nu är en sån här demonyckel som är giltig i 60 dagar. Som går att skapa upp på några sekunder bara, så det kan vara rekommenderat om ni bara vill testa. Jag ska se, jag har sådär. För att slippa skriva allt där själv så har jag kopierat den också. Sen behöver jag skapa upp min karta också. Ska bara skriva det som behövs här. Och exakt vad man kan, vad som man kan skriva här, vad som behöver fyllas i, det finns dokumenterat för Spring Maps då, det är ingenting jag kommer att gå in på för djupet nu direkt, utan här kan man ju testa sig fram också, exempel vilken zoom som passar bäst. Så anger man inte zoom så ser man hela världen på en gång, och det känns lite overkill just nu. Sådär ja. Om vi börjar sådär. Bara surfa in på vår sida. Så har vi inte fått någon, ska se. Nej just det. Vi har inte lagt till JS-filen här om. Så jag gör... Sådär. Uppdaterar igen. Ja, nu kan vi se att vi får fram en Bing Maps på vår sida. För att snabbt och enkelt. Hamnar helt ingenstans. Eftersom vi inte har angett några... Var någonstans vi ska... Sätta startpunkten. Och... jag kan även passa på att nämna det också att... Eftersom jag kör I9RC nu... Så kan jag gå in på scripts. Och det här är väldigt bra om man vill kunna felsöka JavaScript snabbt och enkelt. Som är minified. Som till exempel jQuery som använder här nu. Så ser ni att det här är bara en... Ja, det här det är bara en stor röra som inte går att tolka på något sätt. Men med I9RC så kan vi klicka på... Den här knappen. Och där har vi format JavaScript. Och klickar vi på den så kan vi se att vi har fått vårt JavaScript formaterat här nu. Så att det helt enkelt det går att tolka det som står här nu istället. Det funkar på alla JavaScript som är minified. Vi kan även se att radnumret blir korrekt. Precis som det var innan, bara att det ser ut att vara flera rader, måste jag säga. Så att rad 20 innan, det var allt det här fast på en rad. Och så kommer rad 21 här efter det. Så att ser man till exempel att man har ett JavaScript som är minified och det är fel på rad 22. Så ser vi ja, på flera rader nu istället för att ha det så här. Och det kan ju verkligen underlätta väldigt mycket. Nästa steg här nu, det är ju att vi faktiskt vill ta reda på vart vi är någonstans. Och det ska vi göra. När vi klickar på hämta min location här så ska den leta fram vår location. Den ska fråga först om vi vill dela med oss av vår location. Sen så ska vi plocka fram koordinaterna och sätta det på kartan. Att, så att det centrerar där vi är just nu. Så är ni i JavaScript-filen här igen. Ska se vad knappen My Location heter den. Så när vi klickar på den här knappen här nu, My Location, så vill jag köra den här JavaScript-metoden här nu för att hämta just location. Och det vi måste göra först är att kolla så att användaren har stöd för geolocation. Och har han inte stöd för det så vill vi meddela att han inte har det. Och det kan vi göra genom att kolla ifall navigator.geolocation finns. Och eftersom det är JavaScript här nu så räcker det att kolla om navigator.geolocation. Och finns det objektet så att det är true och finns det inte så är det deras false här. Så det jag ska göra är att jag vill, om det finns, så vill jag anropa navigator.geolocation. Och sen vill jag anropa den här metoden getCurrentPosition som jag nämnde nyss. Och det vi kan göra då är att vi kan få två olika callbacks. Dels så har vi location success. Och sen så har vi location fail. Och den här metoden som vi kommer skapa upp snart, den kommer köras då om vi får tag i användarens location. Och om någonting blir fel så anropas den här metoden istället. Och om nu användaren inte har geolocation. Så ska vi skicka ut en alert-ruta bara. Sådär. Sen ska jag bara skapa upp de här två metoderna också som används för våra callbacks. I location success så får vi med ett objekt också som heter position. Så att jag börjar med att göra så här först. Sparar. Vi laddar om sidan helt. Och för att testa först så att det inte funkar med äldre webbläsare, till exempel IE8, så kommer jag att köra kompatibilitetsläget. Sådär, så att nu kör jag igen som IE8 här. Jag klickar på hämta min location och får upp direkt att din webbläsare har inte stöd för your location. Okej, okay, och det är det som ja, vi kunde ha förväntat oss. Och går tillbaka till IE9-läget. Försöker igen. Så får jag upp den här rutan här nere nu. Om att localhost vill ha min fysiska location. Och det tillåter jag. Och eftersom vi inte har gjort någonting än så länge så får vi förstås inga fel. Men däremot så kan vi gå in i geo.js. Och sätta en breakpoint direkt i location success. Och starta debugging. Minska det igen. Klicka upp knappen en gång till. Nu ser jag att location success har körts. Och vi har, eftersom vi har samlat in den här metoden nu, så har vi tillgång till position. Så det jag ska göra är att jag vill sätta en watch här på position. Och vi kan se att vi då har fått två olika objekt i vår parameter position. Dels är det chords som är koordinaterna. Och sen har vi timestamp som är ja just en timestamp på när Internet Explorer fick tag i koordinaterna senast. Så att om vi låter den här sidan stå stilla här i en timme och sen klickar igen, då kanske Internet Explorer 9 har cashat koordinaterna. Och då får vi upp att med vår timestamp att de hämtades senast den tiden. Och vill man med JavaScript göra om det här till någonting mer läsbart, så kan vi gå in i konsolen direkt och välja new date position .timestamp. Sådär. Och då kan vi se att senast som det här uppdaterades, mina koordinater, det var måndag 28 februari 2043. Och då vet vi att det här är väldigt nya koordinater, de är väldigt aktuella. Och det här är något som man kan kolla med JavaScript i så fall för att ta reda på hur länge sedan det var som det uppdaterades. Om vi går tillbaka till Watch och kollar i vår Codes, så har vi faktiskt ett gäng olika properties. Vi kan se här. Internet Explorer 9 har inte stöd för alla properties. Och det beror på att jag sitter med en vanlig laptop. Vi kan se att dels har vi accuracy, som är så som 350. Och det innebär att noggrannheten i de här koordinaterna är 350 meter. Så att det kan hända att det ser ut så att jag sitter 350 meter från där jag egentligen sitter. Och det är just där som jag inte har någon GPS till exempel. Utan det som används här nu, det är en webbtjänst som Microsoft har. Och som använder till exempel IP-adressen och hotspots och annat för att få reda på ganska exakt var man är någonstans. Altitud kan vi inte få upp heller, eftersom man inte vet vilken höjd jag sitter på. Och det beror också det på att jag bara använder IP-adressen. I ett MSD i alla fall så är det just i alla fall heading och speed som är de som inte finns med i IE9. Heading, det är min färdriktning. Och för att det ska funka så hade jag behövt en kompass i datorn. Och det har jag inte heller. Och även om jag hade haft det så hade inte IE9 haft stöd för det än så länge. Och sen är det även speed som inte fungerar heller, som jag inte rör på mig just nu. Microsoft gick ju tidigare ut nu med att Windows Phone 7 skulle få stöd för IE9 senare i år. Och det är inte, jag vet inte alls om de finns stöd för de här metoderna då, men det kan ju hända att heading och speed finns då, som man lättare kan ta reda på färdriktning och hastighet med en telefon än med en vanlig laptop. Så det får man ju se vad som händer med det. Latitud och longitud däremot får vi fram ganska exakt. Så att det är ju det vi kommer använda oss av här just nu. Så att jag stoppar debugging här. Går tillbaka. Och då vill jag spara undan min location här nu i det lock-objektet som jag har här uppe. Och det gör jag genom att sätta lock.latitude lika med position.chords.latitude. Och sen så vill jag även ha longitude också. Sådär. Kan vi dubbelkolla så att det funkar. Börja med att uppdatera sidan helt. Kolla min breakpoint här igen när jag klickar på knappen. Och vi kan se att lock.latitude 59. bla 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 och lock.longitude 18. Massa siffror. Så att nu har vi fått värdena till vår lock. Och vi kan även sätta i watchen att vi vet vad lock har för värde. Så att nu har vi sparat undan mina koordinater för där jag sitter just nu. Och kan sedan använda det här i applikationen, och vi kommer ju använda det här nu för att på kartan visa vart jag sitter någonstans. Stoppa debuggen igen. Och location fail, om det ska bli ett fel nu mot förmodan, så kan vi slänga upp en alertruta igen om att ja, kunde inte hämta din puss. Något sånt där. Och det vi gör nu är att när vi har fått de här koordinaterna så vill jag uppdatera kartan. Så jag anropar en metod som jag kallar för updateMap. Och jag lägger en separat metod så att jag eventuellt skulle kunna anropa den här separat sen när som helst. Och här så vill jag först och främst ha min location, och då måste jag skapa upp ett nytt objekt som används för just Bing Maps. Jag ska skapa upp en var location, lite med new Microsoft Maps location. Lock.latitude. Så i konstruktorn då för det här location-objektet i Microsoft Maps så anger vi latitud och longitud. Och sen så vill jag använda den kartan som vi redan har skapat upp. Och jag har en referens till den. Här, där skapar jag upp en ny map. Så jag ska återanvända den referensen. Ska förstora texten igen också. Map.setView. Och då vill jag sätta vyn till center på min location. Och det som kommer hända här nu är att den tar den här locations vi angett med latitud och longitud, och så centrerar den kartan så att det ska hamna över där vi är just nu. Jag sparar och testar det här. Se om det funkar. Och nu kan jag se att jag hamnar någonstans mitt över Stockholm. Sitter någonstans runt omkring här. Och för att få mer precision på det här, jag vill veta exakt vart jag sitter någonstans. Då kan jag använda en pushpin som jag sätter ut där jag sitter. Så att då skapar vi upp en pushpin. Och även den vill jag sätta ut på min location då. Jag ska använda location-objektet igen som skapade upp dem för. Och så vill jag sätta ut den här, min pushpin på kartan. Och det kan jag genom att sätta på map entities.pushpin. Sådär. Nu ska vi testa igen och se hur det ser ut. Sådär, då kan vi se att någonstans norr om Stockholm, där sitter jag. Jag måste zooma in lite grann och jag kan se att det blir väldigt exakt. Inte alls långt ifrån, utan nu har jag varit 350 meter ifrån som mest. Och det kan ju stämma. Då kan vi se en pushpin här nu som visar ganska exakt vart jag är någonstans just nu. Så är jag sugen på en kopp kaffe kan jag alltid komma hit, så ropa så kommer jag. Så att man kan se att det funkar faktiskt väldigt bra med den här geolocation. Med hjälp av det här så kan vi ta sen använda andra tjänster. För att det finns ju till exempel tjänster som hämtar alla McDonald's i närheten av en viss location. Och då ska jag kunna sätta ut pushpins för varje McDonald's till exempel om jag är sugen på en hamburgare. Sen om man även för över till telefonen, som till exempel IE9 på Windows 7 sen, så kommer jag stöd för det här. Och då kan man se direkt på telefonen vilka restauranger finns i närheten direkt via en webbapplikation. Och det finns även andra typer av applikationer eller webbtjänster som man kan använda med det här nu. Jag kollade upp vad som fanns för just Bing Maps 7, den här versionen. Och tyvärr så fanns det inte jättemycket för just Sverige. Men hade vi varit i USA till exempel, då hade vi kunnat få ut i stort sett vilken information som helst genom vår location. Men tyvärr så fanns det inte det för Sverige. Utan det jag fick göra då istället, det var att kolla vad Google hade erbjudit. Så jag kollade på det, vilka API de hade. Så hittade jag deras geocode API. Så jag tänkte testa och se hur det funkar. Så jag tar Google Maps igen. Eller jag tar Google Maps den här gången. Det är JavaScriptet. Klistrar in det i min head. Och sen så vill jag... Efter att jag har uppdaterat min karta så vill jag get location. Ja, get location kan jag heta. Skapa upp en get location. Och det ska jag nu att använda geocode API från Google tillsammans med det som vi redan har fått. Den information vi har här redan. Så att börja med att skapa upp själva geocode variabeln. Sen behöver jag använda Googles variant av det här location-objektet. Så jag skapar upp en lat-lng, lika med new Google Maps lat-lng. Och då återanvänder jag mitt... Jag ska tänka att det blir lat först, ja. Så jag ska återanvända mina koordinater som jag redan har fått sedan tidigare. Och sen när jag har det här nu så vill jag använda geocoder.geocode. Och här ska jag skicka in lat-lng. Sådär. Så att det jag gör nu är att jag skickar in mina koordinater till geocode API:et. Och sen så vill jag ha en... kan jag ropa get location från Google. Jag har en metod som heter... Så att det som kommer hända nu är att jag skickar in... Som sagt, koordinater till geocode-metoden och får en callback från Google sen. Med lite mer information om den här, de koordinater som skickade in. Och då ska jag kolla att... just det. Måste bara ta emot result status. Så först måste jag bara kolla att statusen är okej. Geocoder status.ok. Och då vill jag slänga upp en ruta. En alertruta med results 0.mattedaddress. Så där ska vi se vad som händer nu när jag kör den här koden. Jag har ju sedan tidigare här fått fram ganska exakt vart jag sitter någonstans. Jag vet att det är inom 350 meter. Och nu kan jag få fram ingenting mer här. Vi ska se vad som blir fel här nu. Jag har en lätt med Google. Oj, nu ser jag vad som är fel här. Jag sa att... Där, det var så stort L. Där jag... Testar igen. Nu fick jag fel igen här. Ja, det här säger through av sig inte så jättemycket nu, även om det ser bättre ut. Jag ska se här vad som blir. Jag ska se vad som kan bli fel här nu. Ja, den där. Det måste också vara stort L. Ja, det är inte... Pilligt sen om jag inte har någon intelligens eller något. Testa igen nu då. Åh, nu, snart så. Nu ser jag. Ett S för mycket. Testa igen. Det är bara try and error som gäller. Så där, då fick jag fram min grannes adress plötsligt. Så även om det inte är helt 100%, så får jag ändå fram en adress som är väldigt nära. Och skulle jag ha haft en mobiltelefon till exempel surfat in, så hade jag säkert fått ännu bättre, som jag då hade haft en riktig GPS. Och inte bara utgått från min IP. Så att vi kan göra så här också att... Om jag går in i script och sen geo.js. Ska jag stå en breakpoint där och debugga. Då vill jag ha result. Ska se om jag kan... Det här är lite större. Ja. Som ni kanske ser här nu så har vi fått 7 olika värden. Och den första, det är då adressen här, nollan. Vi kan få formaterad adress här nu med hela adressen, att säga. Vi har även ut alla olika komponenter iväg i den här... vad heter det? I adressen, olika delar av adressen. Som exempel... ja, kommun och... Vilket län jag är i, jag kan få fram vilket land, postnummer, ort. Ja, vi kan få fram egentligen hur mycket information som helst baserat på bara de här uppgifterna. Och vi kan även få ut det här också att vi har Sverige, Stockholms län, kommunen. Alltså vi får fram sagt all information vi behöver här. Där nollan och sen format address är just själva adressen där vi förväntas vara. Men eftersom det är 350 meter give or take som gäller här nu, så behöver man inte alltid förlita sig just på själva gatadressen i sig. Utan vi kan... det bästa här, det hade varit om vi hade istället kollat upp vilken ort det är och kanske eventuellt postnumret. Som oftast borde vara ganska hyfsat korrekt. Och baserat på det så skulle vi då kunna använda den här datan och... ja... använda det till olika tjänster för att få fram mer information. Och som sagt, just när flera mobiler börjar få det här, så kommer vi kunna att använda det här för att snabbt och enkelt på vår hemsida kunna ange till exempel hur man kommer till företaget. Och skulle, om det är till exempel någon butik som har en hemsida, en mobilanpassad hemsida, då kan de ha en karta på sin hemsida och sen använda användarens location för att ge en ganska exakt vägbeskrivning över hur man kommer direkt till deras butik genom att bara gå in på hemsidan och se direkt utan att behöva starta upp GPS-program eller till exempel Bing Maps på mobilen som kanske själva programmet. Att, det är ett väldigt smidigt sätt att ge en bättre upplevelse till användaren. Och det finns som sagt väldigt många tjänster man kan använda sig av som använder just koordinaterna. Det finns ju till exempel API:er för att kunna ge en vägbeskrivning från en viss position till en annan position. Eller hämta ut alla pizzerior inom 5 km till exempel. Och på så sätt så kan man göra applikationer som funkar, som kommer att funka för på alla mobila plattformar i stort sett. Genom att skriva ett och samma skript, en och samma webbplats. Om man skulle gjort det här istället som en vanlig app till mobilen, då hade vi behövt skriva en app för varje plattform. Men genom att använda de här webbstandarderna nu så kan vi skriva samma applikation för alla. Jag kan även passa på att visa upp Geolocation API Specification. Och som ni kan se här så är det en Candidate Recommendation. Och den senaste, den är från 7 september 2010. Och med tanke på hur många nu som börjar implementera stöd för det här, så kommer det väldigt snart att vara en färdig rekommendation. Det enda som saknas just nu innan det kan bli en färdig rekommendation, det är just att minst 2 oberoende implementationer finns av den här specifikationen. Och här på Geolocation API Test Suite så kan man hitta de tester som finns för Geolocation. För tillfället är det inte så jättemånga tester. Men man kan se vilka som finns här och man kan även se vilka som behöver få tester. Så vi kan se exempel att det står no tests här, och det är för att ingen har skrivit något test just testa den här funktionaliteten. Vem som helst kan ju skriva tester för det här och skicka in till egentligen via mailgruppen på VTC. Och det var väldigt mycket diskussioner där om de här testerna, och det kommer komma fler tester snart, och ja, jag kan säga att det kommer väldigt snart att bli en färdig standard sagt. Och ni kan ju själva gå in och testa alla olika funktioner här för att se att det funkar. Det var nog det jag hade att säga om Geolocation. Gör så här igen. Ska Ska öppna upp min PowerPoint igen. Där har kontaktuppgifter till mig och Danvei. Har ni här. Ni kan som sagt gärna skriva på Twitter till oss. Eller skriva bloggarna direkt. Har ni några tips på vad vi kan ta upp nästa gång på WebDevCast så får ni väldigt gärna ta upp det i Facebookgruppen som heter just WebDevCast. På Twitter så kan ni gärna använda hashtaggen WDC. Skriv upp det också. Så. Sådär. Använder vi WDC som hashtag på Twitter så ser jag den med det snabbt och enkelt. Annars kan jag säkert skriva direkt till oss. Har du något att tillägga, Danvei?
Nej, det är inte så mycket. Förutom att Washington DC håller på att ta över vår hashtag.
Ja, jag ser det. Det är...
Ja, vi var... Ja.
Mm.
Ja, vi ska nog kunna ta tillbaka det.
Absolut. Och då måste de se vad det är för något, liksom.
Ja, eller hur? Ja, men annars så ska vi inte hålla er kvar längre den här måndagskvällen, utan vi får väl tacka för oss. Så får ni jättegärna höra av er via de här kontaktuppgifterna som Mikael precis gick igenom. Om ni har några frågor eller funderingar eller förslag på kommande webcast, som sagt.
Ja.
Ja, och med det så tackar vi för oss. Önskar er en fortsatt trevlig kväll.
Hej då.
Hej då, tack.